Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till Vinpratarna och ett särskilt hej och välkommen Lotta Lundgren.
Gud vad
storfrämmande i Vinpratarna idag.
Tack! Det är just det, så vi får säga välkommen.
Ja, alltså välkommen alla.
Ja, exakt, vi är hemma hos dig. Ja, men välkommen till programmet i alla fall.
Tack.
Varför är vi här?
Ni är här för att det här avsnittet ska handla om akvavit, det kryddade brännvinet. Mm. Som är ett litet specialintresse som jag har inom mitt ganska generösa dryckesintresse.
Ja. Mm. Och ditt generösa matintresse också. Men varför just akvavit? Var kom liksom det intresset och den fascinationen ifrån?
Det kommer från min bakgrund med de här teprogrammen som jag har gjort. Som heter Historieätarna, precis, som handlar om... Ja, vad handlar de om? De handlar ju egentligen om svensk idé- och kulturhistoria, men där vi använt mat och även lite dryck som en bärande historia, en bärande linje genom vilken man kan säga vi speglar tidens ideal genom. Därför att mat och dryck speglar, bär hela tiden värderingar och idéer från tiden.
Mm. Just det. För du också, du är nyexaminerad sommelier dessutom, och gratulerar till det.
Ja, tack. Snälla, trevligt.
Och du har också forskat lite grann på det här kring akvavit, eller hur?
Ja, lite grann. Ja, så forska är ju att ta i. När jag säger att jag forskar,
då
ringer jag till andra som har forskat på riktigt, sen läser jag vad de har kommit fram till. Det går väldigt fort. Ja. Inte alls lika grundligt när jag forskar. Men jag tänkte att det vet ju ni att en sommelierutbildning, den fokuserar på vin. För vin är ändå det godaste och intressantaste. Men man måste börja lite där man själv står. Och det är klart att eftersom jag tycker att jag har min historiebakgrund och min förståelse för den delen och det svenska, så har jag intresserat mig för de svenska kulturdryckerna lite extra. De ligger mig varmt om hjärtat. Akvaviten, den görs och dricks bara här. Och om vi slutar göra och dricka den, så finns den inte kvar.
Nej.
Det hade varit fruktansvärt.
Det är faktiskt lite sorgligt. Så att det är, vi kan liksom, vi har haft den här typen av drycker i Sverige sedan slutet av 1400-talet. Det är hemskt länge. I själva verket är den svenska akvaviten, det kryddade brännvinet, det är äldre än den skotska whiskyn. Förvisso bara med 9 år eller någonting sånt där.
Men dock.
Så att det är en dryck som har druckits väldigt länge i den här delen av världen. Det finns liksom en existentiell aspekt av att kanske fortsätta dricka den. För när man har den här smaken i sin mun, då har man samma smak som många av ens förfäder faktiskt en gång haft. Eller i alla fall människor som har bott i den här delen av världen. Uh-huh. Och det finns något i det.
Men jag är nyfiken på att flika in där. Alltså, för om man då jämför med skotska whiskyn, som de är ju så otroliga, alltså skottarna är så otroligt bra på att basunera ut storheten och traditionen och historien och sånt där. Varför gör inte vi det med det svenska brännvinet då?
Det har inte passat in i berättelsen om Sverige. Från mitten av 1800-talet så kommer den svenska nykterhetsrörelsen igång. Ni vet, i början av 1800-talet så får vi potatisen.
Mm.
Då kan plötsligt alla göra brännvin hemma billigt. Tidigare har ju brännvinet som bränns på spannmål varit en överklassdryck. Alltså oerhört exklusiv. Absolut inget fylleri och misär kring den. För tillgången har varit så enormt litet. Brännvin är ett sammansatt ord. Det består av de två orden bränna och vin. Och det är faktiskt så man från början gör brännvin i Sverige.
Mm.
Före slutet av 1400-talet. Då destillerar man importerat vin. Och så får man ut det fina som man tycker då.
Ja,
det blir
fruktansvärt dyrt.
Ja.
Men från och med 1830 kan vi säga, så slår ju potatisen igenom i Sverige, och det gör den bland annat för att man kan göra brännvin på den. Plötsligt kan alla få tillgång till det som har varit så dyrt att bara de rika har pysslat med det. Så man kan säga att brännvinet är lite vad porren är för internet.
Mm.
Eller brännvinet är för potatisen vad porren gjort för internet. Ja. Det vill säga den bidrar till potatisen på utveckling och spridning och popularitet helt enkelt. Mm. För att man kan göra brännvin på det. Och det är klart att när denna dryck blir tillgänglig för alla som förut varit högstatus, så börjar man dricka mer än man tidigare gjort i Sverige.
Var det förbjudet på den tiden att bränna hemma så att säga? Eller är det förbudet, kom det senare?
Det,
kom
det förbudet i samband med, liksom, har egentligen kommit tidigare.
Mm.
Långt tidigare. Under 1700-talet, under Gustav III, så är faktiskt brännvinet och husbränningen, kan man säga, inrikespolitikens hetaste potatis. Mm. Det är ett väldigt hålligång, så att lite har det bränts, men man ska ju veta det att vi har levt i knapphetens del av världen. Alltså tillgången på spannmål att göra sprit av istället för bröd eller gröt. Det har inte funnits något enormt överflöd, utan det har varit liksom en liten del man har tagit åt det.
Okay.
Och när man har bränt det, så har det varit för att då framställa en dryck som man har kunnat dricka framförallt vid finare tillfällen. För det här har varit festdrycken och sällskapsdrycken och gemenskapsdrycken, inte fylleridrycken.
Mm.
Den, alltså normalalkoholen, det man har druckit mycket av i Sverige, det har varit ölet och ingenting annat.
Mm. Och har brännvinet alltså historiskt sett också varit lika starkt som det? Eller i och med att man kanske drack mer förut, var det svagare då? Eller var det fortfarande så här runt 40, eller 35-40 som den är idag?
Det där är en lite knepig fråga. Vi ska titta på det där, för att man tror att det generellt sett har varit lite svagare. Därför att destilleringstekniken är ju eftersatt ungefär fram till slutet av 1800-talet, då entreprenören L.O. Smith importerar en helt ny alltså kolonnbrännaren som gör egentligen svenska folket till vodka-drickare. Då kan man framställa det här absolut renat brännvin. Innan dess är det ju en potstill förbränning på samma sätt som whiskyn är.
Mm.
Så tekniskt sett är det ju en whisky svenskarna dricker fram till slutet av 1800-talet, fast den är inte fatlagrad och därför inte brun.
Just det.
Utan vi har traditionellt kryddat brännvinet med kryddor och lagrat på flaska. Så att det har inte varit att stoppa den här flotta drycken i tunnor och sen ska den ligga där och bli brun.
Nej.
Som norrmännen har gjort faktiskt däremot. Utan vi har det här flotta, supertjusiga, det har man lagrat på klara flaskor.
Ja, just det.
Drack man det då till maten, eller var det innan maten, eller hur?
Man har framförallt druckit det under det som har hetat, och den pratar vi om överklassen, man har druckit det som en förrätt, har det alltid varit den ständiga förrätten.
Mm.
Man har druckit det till kall mat från 1400-1500-talet fram till 1800-talet. så har man konsumerat brännvinet i samband med det som heter brännvinsbordet, det vill säga en kall och potatislös liten buffé som vi känner igen från inledningen av alla våra traditionella högtider, jul, midsommar, ja, påsk och så här, så sill och nubbe. Ja. Så det har man stått och petat i sig innan man går och sätter sig och äter varmrätt. Sen till maten har man snarare i alla fall i överståndsmiljö druckit öl eller vin. Sen från och med industrialiseringen så börjar vi komma in i moderniteten i Sverige. Och då känner många av att det här med sill och nubbe, det är gammaldags mat. Det får bli liksom julmat.
Lite omodernt,
liksom. Det är lite omodernt. Så då kommer smörgåsbordet som är lite mer påskmat och ja, en del av julbordet och midsommarmat. Alltså köttbullar och ja, lite syltor och
lite allt blandat, ja, lite ägg och lite fisk.
Ägg och lite fisk, ja. Mycket protein, lite bröd. Ja. Som är då en annan kallbuffé som för övrigt var den stående förrätten på alla restauranger i hela Sverige fram till 1960-talet. Ja. Det är inte klokt.
Nej.
Det är inte klokt att man liksom har en förrätt på alla restauranger från mitten av 1800-talet ungefär fram till 1960.
Men det finns ju, på vissa ställen finns det fortfarande kvar. Jag älskar ju sådana. Jag menar, går till typ Sturehov eller någonting och så har det så här silltallrik och öl och nubbe. Det finns ju ingen bättre start.
Nej, det är fantastiskt. Och jag tror att de smakerna, jag tycker bara vi pratar om det nu så känner jag att liksom snålvattnet rinner till därför att de där smakerna sitter väldigt djupt. Om man brukar kalla kombinationen inlagd fet salt sill tillsammans med ost, smör, bröd och kryddat brännvin för det svenska smakakkordet. När en människa som har vuxit upp i den här delen av världen har de där smakerna i sitt mun, då vet den att nu är jag på fest och det är sån där traditionell fest.
Men vad händer sen då? Alltså med nykterhetsrörelsens framfart. Alltså hur förändrar det?
Det förändrar ju massor. Nykterhetsrörelsen, jag vill inte prata illa om den på något sätt, den gör antagligen underverk för Sverige. Men den är ju framförallt driven av den nya medelklassen, de som äger fabrikerna och deras kompisar. Alltså den nya kapitalismen i Sverige som växer fram från mitten av 1800-talet. Då vill man ha nykter arbetskraft på på de nya fabrikerna därför att det finns ju inget arbetsskydd överhuvudtaget. Så det är bättre om folk är nyktra för då slipper någon såga av sig armen. Det är också bra om ingen dricker för då kommer de i tid till jobbet. Så att vi har ju liksom en invandring till städerna som är enorm från landsbygden. Alltså det är ju en förvandling i Sverige som liksom inte går att jämföra med någon ting egentligen. Man kan dra paralleller till den migration som vi har haft de senaste åren, att det kommer människor från andra delar av världen och bor i Sverige och behöver lära sig hur det funkar här. Men det är på en helt annan nivå, för att de här människorna som har lullat omkring på landsbygden, de är liksom som en helt annan sort, anser stadsborna. De är hopplösa och hur man ska göra folk av dem, det begriper man inte. Man är livrädd för dem. Men en grej som man driver, och det är i alla fall att man ska vara gärna spiknykter. Och det hänger också samman med nya boendeformer i Sverige. När människor flyttar in till städerna så ska de plötsligt bo som kärnfamiljer i små lägenheter. Och då börjar det bli viktigt att män och kvinnor har en större samsyn om hur man ska leva. I de gamla storfamiljerna ute på landet där man bott väldigt många människor i liksom gårdar, stora hushåll, flera generationer, kusiner och mostrar och svärmor och allihopa. Och där kan man säga att man har haft en uppdelning i ett manligt kollektiv och ett kvinnligt kollektiv, där män och kvinnor kanske inte haft så där jättemycket kontakt hela tiden i vardagen. Män har haft sina arbetsuppgifter och sitt utomhus, och kvinnor har haft sina arbetsuppgifter och sitt ofta inomhus. Så kvinnor har hållit på med att mjölka och städa, passa barn och laga mat och fixa med mat. Och män har liksom hållit igång ute på åkern och i skogen.
Emilie Lönneberga-tiden.
Ja, Emilie Lönneberga-tiden. Men nu när man flyttar in till städerna, då ska man och kvinna plötsligt bli de nya bästisarna. Och då måste könsrollerna närma sig varandra. Tidigare har det varit så att män har även haft sina drycker och kvinnor har haft sina drycker. Brännvin till exempel, det är en totalt manligt kodad dryck. Mm. Det är ingenting som kvinnor överhuvudtaget kommit i närheten av. Mm. Går man till det här gamla brännvinsbordet som jag nämnde, som vi för övrigt ska äta om en stund, då, som alltså håller igång på 1700-talet, då är det fortfarande så att kvinnor får inte brännvin till sin sillgrej. De får en fruktlikör. Det måste smaka. Fan! Ja.
En tråkig kombo.
Ja, den är som sommelier.
Ja, exakt.
Så får man nog säga att det där
kanske gjorde
är
gott. Det kanske tog brist på annat så i alla fall.
Vi får hoppas. Ja. Låt oss hoppas.
Men hade kyrkan någonting med nykterhetsrörelsen att göra? Eller var det näringslivet mest?
Det är också frikyrkan naturligtvis. Frikyrkan, men det är en sammansatt rörelse av massor med olika grupper i samhället. Men man föreslår helt enkelt en tillnyktring. För nu har spriten börjat, tycker man, flöda lite grann. Och det har den nog också. Mm. Nu finns det liksom brännvinskrogar som inte funnits tidigare. Den här bilden av liksom Bellman-artade människor som snubblar omkring i Gamla stan och kanske halkar på någon bajskorv och slår ihjäl sig. Det har från krog till krog. Den har inte funnits. Det är en falsk bild.
Ja.
Men nu när Sverige ska gå in i moderniteten, då görs brännvinet egentligen till en huvudfiende från det.
Syndabock.
Ja, syndabocken. För egentligen är brännvinet fortfarande, det är en parentes när den är liksom en dryck kopplad till fylla och misär. Men man bestämmer att nu ska brännvinet bort. Nu ska det manliga brännvinet, det ska väck. Och det lyckas man bland annat med genom att ta fram jätteintressant statistik som jag har en bild på ur Nordisk familjebok nu har skrivit om. Men man påstår till exempel att år 1829 så dricker genomsnittssvensken, alltså konsumtionen per person i Sverige ligger då på 46 liter per person 1829.
46 liter per person 1829.
46, det är ganska mycket då, men ja, då ska du betänka det är männen som konsumerar, och män omkring 1829, de vuxna män är nog ungefär en fjärdedel, en femtedel av Sveriges befolkning.
Ja.
Över hälften av Sveriges befolkning 1829 består av barn.
Ja, just det.
Så det gäller mycket, mycket mer.
Ja, då skulle man, om man gör en snabb kalkyl, om man bara räknar lite på det så kan man säga, ja, okej, 1829, om kvinnor dricker inte brännvin, nej, men då påstår vi alltså att män dricker lite drygt 200 liter brännvin, 50 volymprocent per år. Och det är 75 om dagen, alla svenska män. Det faller lite på sin egen orimlighet. Det kan inte ha varit så. Vi har ingen tillförlitlig statistik över alkoholkonsumtion i Sverige förrän vi får systembolag, och det är en bra bit in på 1955.
Ja, visst. Ja. Det är en bra bit bort.
Så de här siffrorna är helt enkelt propaganda och ljug. Men de passar väldigt bra in i berättelsen om Sverige som gick från ett försupet u-land till ett modernt,
omhändertagande,
ja, precis, ja, med en stark stat där allting blev bättre. Mm. Och det här är ju statistik som även sådana som jag genom programserien Historieätarna faktiskt fortsatte driva, och du kan än idag läsa om dem om man gör en liten googling på alkoholkonsumtion i historien, så är det de här siffrorna som kommer fram. Så vi sitter och reproducerar dem trots att de är hittepå-propagandafalsarier. Ja. Det är ganska allvarligt egentligen.
Verkligen, anmärkningsvärt.
Ja.
Men det måste ju vara ett jävligt starkt fäste, onekligen. Jag menar, för det är ju Det händer ju så pass mycket.
Ja, det händer. Det är en dynamisk tid. Men jag tror framförallt att vi älskar att... Jag tror att vi älskar historien eller berättelsen om att vi som lever nu är så mycket klokare än de som levde då. Jag tror att vi tycker om den historien, att vi kan så mycket nu. Vi vet mycket bättre, vi lever mycket bättre. Vi har svaren som de saknade. Mm. Att, dels de här siffrorna eller den här berättelsen om det försupna till det moderna har liksom varit bra.
Ja, men jag menar imagen, brännvinets image förändrades ju på grund av det här.
Ja,
men den har ju inte, tycker du att den har återupprättats?
Nej, den har aldrig repat sig. Nej. Den har aldrig repat sig. Och det kryddande brännvinet, akvaviten, tycker jag absolut skulle kunna vara vad den skotska whiskyn är för skottarna.
Mm.
Men vi har slarvat bort den. Mm. Det är hemskt, för det är en fantastisk dryck.
Vad krävs för att få tillbaka det? Alltså för att återupprätta brännvinets status? Eller liksom...
Nu kan vi börja med att göra det här radioprogrammet.
Börja med podda lite.
Vi kan podda lite. Nej, men jag tänker att... Jag vet inte vad man kan göra. Liksom. Och på ett sätt kan man väl säga att... Varför ska man behålla allting bara för att det är bra? Kan inte det få försvinna ut? Och så kommer det någonting nytt istället. Och vi lever i en globaliserad värld. Och vi kan väl dricka... Liksom limoncello och whisky och konjak istället. Det är väl också jättegoda drycker och tequila som är så härligt. Så kan man ju också säga. Men det jag skulle vilja att människor förstår. Jag har gjort mig till någon slags omhuldare av svensk traditionsmat. Med fokus på julmaten. Det är att det finns en poäng att behålla den här maten. För om man tar bort den så kommer den aldrig tillbaka.
Mm.
Då är det. Och då förlorar jag ett band bakåt.
Mm.
Den här maten finns för att påminna om att det har funnits ett annat Sverige. Julbordet är en sorts matkulturens skansen. Det är en samling av svenska högtidsrätter som vi ska äta i bufféform.
Mm.
Och varje en av de här små avdelningarna på julbordet till exempel berättar en historia om ett Sverige som inte längre är, men som var en gång. Och vi tycker ibland att den här maten kanske inte är tillräckligt raffinerad eller spännande, eller det finns inga kryddor i den och den är inte så... Den har inte Italiens enkelhet eller den franska matens raffinemang eller asiatiska matens liksom intressanta laddning sådär, och stora smaker. Men om man förstår att den hänger ihop med ett dryckespaket, för det är det som akvaviten är.
Mm.
Julmat och sådär är ganska försiktiga i kryddningen, för kryddorna sitter i alkoholen. Och lär man sig äta vår traditionsmat med rätt drycker, då förstår man plötsligt hur flott den här maten faktiskt är.
Mm.
Hur otroligt speciell den är.
Och det är ju svårt att veta.
Det kan man ju inte veta.
Man behöver någon som berättar.
Ja, men här är
en ambassadör och som berättar vad det gör för skillnad med de olika sorterna också.
Ja. För det som man ska förstå med alkohol är ju ett lösningsmedel. Alkohol löser ut smaker, både i maten vi äter. Det är därför, jag vet, det är ju jättemånga som håller på att pyssla med alkoholfria drycker, alkoholfria viner. Och de saknar alltid någonting. De saknar en intensitet, en komplexitet, en botten. Och det är alkoholen, för alkoholen hjälper till att lösa ut smakämnen. Så det blir ganska platt.
Ja.
Men samma gör ju alkoholen när man dricker den tillsammans med mat. Att den tar ju fram, den är ju en enorm smakförstärkare. Akvavit är ju ett brännvinsdestillat som har destillerat, andra destilleringen tror jag på samma sätt som i gin, va? Med kryddor. Och i den processen så löses otroligt mycket smak ut ur kryddorna. Vi ska återkomma till det, för jag ska visa några fina exempel på det. Men du får ju aldrig, samma som när man bakar så kan man det vet alla riktiga husmödrar, att om man ska få max patt ur saffran så lägger man den i lite sprit innan man börjar baka. För då kommer smaken ur saffran. Mm. Det löser ut smakerna. Jesus vad jag pratar.
Det är jätteroligt, vi ska ju smaka lite också. Men det här är ju, vi står inför midsommar och sommar och allt det. Men för att det finns ju ändå några så här ganska klassiska kryddningar som hela tiden återkommer med kummin och anis och sånt där. Men vad skulle du säga, om man har ett midsommarbord, man ska käka lite sill då givetvis, och sen så kanske man ska äta någon lax eller någonting efteråt. Vad passar bäst till vad, skulle du säga? Alltså man har, vilka typer av olika sillar eller olika kryddningar och så.
Precis. Jag tänker att man inte ska göra det så svårt. Utan till sillen tycker jag att det ska vara en akvavit i alla fall med kummin och dill. Mm. Det är det vi förväntar oss till sillen. Det är det som fungerar väldigt bra där. Så det kan vara anis och fänkål i den också, som ger en sån där liten lakritston, och det är fint och det är bra, det funkar. Men kummin och dill till sillen. Sen tycker jag, när vi kommer till laxen, så är citrus, anis, fänkål, alltså alla som förstår mat och smaker förstår att det är de där smakerna som ska till. Mm. Och sen kan man även jobba med dillen om man vill det. Men framförallt citrusen där, som är liksom en 1700-tals smak inom akvavit. Det kommer med de här båtarna som kommer från Ostindien, importerade kryddor.
Började man med just de kryddorna för att det fanns gott om det, eller var det för att just tänkte man då på maten, eller var det så här, det här finns ju gott om, vi gör brännvin på dill liksom.
Ja, man vet faktiskt inte vad som kommer först.
Nej.
Utan de här kryddorna kommer på 1700-talet med Ostindiska kompaniet, och när de kommer så är de liksom högsta mode, och vi har inte haft dem förut i Sverige, så att vi tycker liksom de är helt, det är liksom så häftigt så att det är inte klokt. Vi har dem i allt från början. Och naturligtvis vill vi även ha dem i brännvinet. Sen tar det ju tid. Sen utvecklas ju ofta smaker. Det är precis som när avokadon kommer till Sverige. I början så äter man den till efterrätt, för man vet inte riktigt hur man ska använda den. Det är faktiskt samma med bananen. Det är lite tveksamt. Så här, hur ska man ha det? Hur ska man äta det? Första apelsinerna som kommer. Vem är det? Är det några systrar till Gustav Vasa som sätter i sig liksom 600 apelsiner med skalet på? Man vet inte att man ska skala dem. Då är de inte besprutade, vill jag säga. Och det är inte så äckligt att äta en apelsin med skalet på. Det kan ni prova nu.
Om man tänker så här, temperatur och glas och sådär.
Jättebra fråga.
Generellt så är det de här små glasen.
Små spetsiga.
Kallt. Hur är det liksom?
Fryskallt liksom.
Fryskallt. Är det så man ska dricka det? Eller vad föreslår du?
Nej, det är det inte. De spetsiga glasen, de kommer så av att de här, det är ett apoteksverktyg från början för att mäta saker och ting med. Så att det är nästan som ett mätglas. Och det där tar sig in i hemmen, och spetsiga finglasen som sen står hemma i finskåpet. Så att det är ju en svensk tradition att det ska vara de spetsiga glasen. Och det kan man absolut dricka det så. Men jag tycker man ska dricka akvavit, med några undantag ska man faktiskt dricka den rumstempererad. Mm. För då får du smaken, och du ska framförallt inte helan går häva den. För då missar du hur den jobbar med maten. Då får du bara fyllan, och det är inget fel på den. Det är också lite kul att sätta igång.
Det hör också till festen.
Det hör också till festen. Men vill du ha den här explosionen av smaker, vill du ha smakupplevelsen, så är det bättre att som jag har gjort här, det är vanliga vinglas.
Mm.
Ja. Flotta från Riedel dessutom.
Och att man mer tar en tugga och så smuttar man en liten smutt och sen så... Ja, visst.
Mm. Ja, då händer det liksom på något annat sätt. Sen vissa... Kanske de tycker jag om att kyla lite grann, de här med dill och citrus och sådär. Mm. Men de lite Alla akvavit har en sval smak. Alltså kummin och dill är också svala, gröna smaker. Så att det finns en liksom svalka i dem. Ingenting är eldigt, så att jag önskar det varmt egentligen. Nej, men...
Jag frågar också bara innan vi går vidare sen då. Men alltså brännvin som typ bäska droppar och porsbrännvin och sånt där. Jag har en sån här skräckblandad förtjusning över de där. Det kan ju vara jättegott, men också oerhört tufft.
Ja, det...
Vad ska man liksom, vad lämpar de sig bäst till i matväg?
Alltså, jag tror inte... Jag ska säga just bäska droppar och pors som då kan vara min absoluta favorit.
Aha.
De sitter jag hellre och rullar en tvåa.
Ja, det är okej. Okay. Mm. Istället för en virre så tar du
istället
en Porsche.
För en ja. Mm. Och den passar liksom lite bra i naturen, lite Ulf Lundell-mässigt. Att den är inte lika stark till mat för mig, för det är väldigt... Men jag har gjort... När jag har serverat Porsche-brännvin till mat så har jag gjort det... Det kommer så av första gången jag provade... Men genom ett helt snapssortiment, det var 22 stycken snapsar. När jag kom till Porschen så började jag nästan... Nej, men nu fick jag tårar. Det är väldigt lustigt, man kan få det. Ja. Därför att jag fick en sån otroligt stark upplevelse av mina barndomssomrar. Jag fiskade jättemycket när jag var liten. Det var liksom, det bästa jag visste var att meta och fiska. Och fiskade i en insjö och där det luktade på kvällarna otroligt mycket pors. Och sen brukade vi, när vi hade fiskat det där, så brukade vi gå upp ibland och steka dem på strand och äta abborren med smör och salt bara. Jag har en kille som heter Per Vedblad, var ganska mycket. Per är faktiskt den enda killen som har ätit en dagmask. Och allt det där kom tillbaka när jag drack porsbrännvin. Så att jag har serverat den med smörstekt abborre med lite liksom ett glödbakat bröd. Och det var underbart. Det var underbart.
Det är fint vad dryck kan göra med minnes.
Ja, det är tokigt, va?
Ja. Ja. Ja, men ska vi käka lite?
Ja, ska vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, nu har vi både en liten härlig tallrik och ett litet härligt glas.
Ja, det har ni.
Ja, vad är det vi har?
Nej, men nu har ni fått själva entrébiljetten till de svenska högtiderna.
Så här är det.
Här har vi lilla brännvinsbordet. Det är smör, smörbröd, lagrad ost och sill.
Mm.
Och de är liksom på varandra.
Perfekt.
Och jag la, det är möjligt, osten kunde vara lite vid sidan om, men jag la den på.
Skönt med en färdig bite.
Ja, exakt.
En färdig bite, ja. Tack. Mm. Och till detta har vi fått en akvavit med, ja, det.
Vad sa vi nu?
Det är lite, kummin. Det är framförallt kummin och fänkål. Det här är en klassisk akvavit av liksom OP-typ, kan man säga. Den
Eftersom vi får säga vad det här heter. Det är Snälleröds brännmästarens akvavit.
Mm, jag tycker den är jätte.
Mm.
Och så är det lite dillfrön också.
Ja, lite dillfrön också. Man ska veta det, brännmästaren, det är alltså titeln på den som sätter kryddningen på en akvavit, och det är ett långt äldre yrke än sommeliers yrke. Det här har funnits länge, men idag är de ganska få.
Brännmästaren.
Mm. Så det som kommer hända nu i... Ska vi prova att smutta istället för att häva den här lilla snapsen? Var det
nu? Lilla och lilla, den är ganska stor.
Men jag vill inte verka snål. Så man får hälla ut. Vi äter det här ihop så ser vi vad som händer. För ni vet alla hur en SOS smakar. Det vet både ni som lyssnar och det vet vi här inne. Men om man äter sin SOS och sen smuttar på alkoholen och akvaviten tillsammans, kan vi kolla lite vad som händer.
Vi gör det, vi tar ett,
ja, tar ett lite
knaprigt
bajt. Ja, vi tar ett knaprigt. Ja, det är inte dumt.
Det är så jävla gott.
Det är så jävla gott.
Mm. Oh.
Är det inte klokt?
Nej, det får ni.
Ja, det är magiskt.
Det är magiskt.
Så himla bra att den här är rumstempererad. Men man förstår ju direkt vitsen. För hade den varit fryskall, då hade den ju snarare dödat smaker.
Den hade dödat, ja. Den hade förlamat.
Mm.
Men det den gör nu, det är att alkoholen rundar av inläggningens stickighet lite grann.
Ja.
Så att det blir lite mjukare, ja. Mm. Och samtidigt så jobbar faktiskt maten här mot att ta ner alkoholkänslan i drycken lite grann. Så att de blir väldigt harmoniska ihop.
Mm. Fett man rundar av. Det jag uppskattar med detta brännvin, att som är ganska, jag är ganska känslig för sprit generellt, är att den är så pass rund och mjuk och man känner inte av alkoholen.
Nej.
Utan det blir bara som att eftersmaken blir mycket, mycket längre. Den bara fortsätter och fortsätter.
Ja, den är integrerad.
Istället för att bara sluta lite abrupt.
Vansinnigt god inläggning för övrigt. Är det Lundgren special?
Nej, tyvärr, det har vi.
Ja, det är okej. Mm, superbra.
Ja, de är jätteglada att lyssna just nu.
Ja, men det var ju riktigt härligt.
Mm.
Mm. Jag har en fråga. Jag bara tugga ur.
Fråga på.
Skillnaden alltså med Sverige, Norge, Danmark. Och brännvinet, för de har ju också mycket brännvinstradition. Ja. Men de har, hur har liksom... Hur har de parallella spåren varit?
Den stora skillnaden är att både danskarna och norrmännen fatlagrar sin akvavit. Alltså, det är fram tills vi... tillverkningen är likadan. Med skillnaden att norrmännen oftare än vi andra använder sig av potatis. Precis. Vi har spannmål i Sverige och Danmark i högre utsträckning, men i Norge kör man potatis.
Mm.
Och sen så lagrar man sin akvavit på sherryfat, så den blir ju brun.
Men har de haft samma nykterhetsrörelse? Alltså har brännvinets image, eller så att man ska säga, påverkats i samma utsträckning som i Sverige?
Inte lika radikalt. Sverige är ett extremare land på många sätt. Att när en förändring är igång så går det väldigt fort i Sverige, och det... Jag tror nästan att hur brännvinet tar stryk under nykterhetsrörelsen under den processen är ett väldigt bra exempel på det. Att vi lyckas ofta med våra stora samhällsomvandlingar i en helt annan hastighet än andra. Både Norge är fortfarande i mångt och mycket en traditionell kultur. Och Danmark är lite mitt emellan Norge och Sverige. Men man ser ju, danskarna har ju haft sin smörrebrödskultur och där passar ju den lille väldigt bra in i det. Men den nya generationen är inte intresserad av att äta smörrebröd och ta den lille på lunchen. Och då går konsumtionen också ner.
Så lite samma våg.
Lite samma våg.
Det är inte lika trendigt och inte lika viktigt att ha den med.
Nej. Sen tycker jag att danskarna gör ofta akvavita så... Svenskarna, om jag får skryta lite, så tycker jag att vi har en annan elegans och vi har liksom fokus på lite lättare örter i kryddningarna. Mm. Så att svenska akvaviten är ofta lite lättare, mer parfymerad elegans, medan danskarna drar på stenhårt med kummin. Det är väldigt liksom hårt, det är väldigt maskulint.
Det gäller väl det mesta?
Ja, men det är macho. Det är liksom, jag tycker deras akvaviter, som är goda ibland, men de är ofta väldigt macho.
Mm.
Medan de svenska akvaviterna, där till exempel den här är ett bra exempel, vi ska dricka avsluta med ett riktigt bra exempel som är väldigt lätt och citrusbetonat, tycker jag är lite elegantare faktiskt.
Det här är 40% och det tycker inte jag att man känner.
Nej.
Snarare 35 kanske. Alltså, ja. Den känns ändå ganska mild. Den är smakrik men inte så spritig.
Nej, den känns inte så farligt spritig.
Mm.
Bra.
Kul, ska vi gå vidare?
Ja, då går vi på nästa rätt.
En ny tallrik på bordet och ett nytt glas.
Ja. Ni har fått en liten råraka med kalixrom bara.
Fint. Så fint.
Lite citrus och, ja, du vet, stenpotatis.
En fin klassiker.
Ja. Och i det glaset dricker vi en kraftigt dillkryddad akvavit.
Mm. Magiskt.
Ja, magiskt. Och
vilken var det, sa du? Det var
Aalborg Dild. Det är en dansk rackare.
Mm.
Och man kan säga, så här mycket dill får du inte av en dillkvist. Inte heller om du hackar ner en hel planta i din råraka.
Mm.
Utan du måste ha gått via alkoholen. Då får du så här mycket patte ur dillen.
Mm.
Och vi sa direkt, nu blir det dillchips. Jag älskar dillchips. Mm. Och det är precis vad det kommer bli när vi äter det här.
Spännande.
Mm. Här tycker jag är ett så bra exempel på att använda akvaviten som en extern krydda. Alltså, här sitter kryddan till maten, sitter i drycken. Jag har bara lite citrusest. Här är det roligt.
Ja, det blir så konstigt. Man är ju egentligen van att man brukar få dill på råraka eller hemma. Så nu blir det den här liksom, ja, men det blir en explosion av dill och citrus.
Eller hur?
Jättegott.
Otroligt. Jäklar vad gott.
Så gott. Mm. Så gott.
Vansinnigt gott.
Och så liksom, jag vet inte vad man brukar dricka till det här. Får man ett litet glas chablis eller någonting sånt där, va?
Ja, det kan väl vara härligt. Ja. Mm. Men alltså, jag kan tycka att jag är inte så förtjust i dillchips. Jag kan tycka att den här brännvinet i sig är för dilligt.
Mm. Mm.
Men i maten så blir det helt perfekt.
Det blir helt perfekt.
Mm. Mm.
Och med citronen och det.
Det jag kollar ut med mig som har jag, om blickar kunde döda
när jag att dillchips inte gillar dillchips.
Nej, det är weird. Det är som om man säger man inte gillar färre.
Nej, det är inte alls samma sak. Dillchips är något helt annat.
Ja. Man kan ju tänka lite så som man tänker med vin också. Alltså så här, ett vitt vin kan vara citronen i en rätt, att det är syran.
Ja, men precis.
Att man
Cabernet Franc kan vara lingonet i en Wallenberg.
Ja, exakt. Man bara använder spriten som en extra krydda. Istället för att se det som att det är alkohol, så ser man det bara som en extra komponent på tallriken.
Mm.
Det gör det ju betydligt enklare att matcha.
Ja.
Och mer intressant.
Mm. Absolut.
Mm.
Gud vad gott.
Gud så gott. Men även dill och potatis är en klassisk kombo. Ja. Det funkar ju väldigt bra.
Mm.
Och här är ju också hur liksom alkoholen jobbar jättefint med sältan, tycker jag, i de här salta.
Mm.
Fiskrom är ju jättesalt.
Salt är svårt att kombinera med vin.
Mycket svårt. Mycket, mycket svårt. Men här blir det helrätt.
Mm. Underbara krämigheten också från crème fraîchen och vad det är. Det är smarrigt. Gud vad gott.
Mm.
Finns det svenska Brännvin som är i den här stilen, så här ren dillig.
Ren dillig, ja, det gör det. Nu kan jag inte säga något bra här, men visst finns det. Men jag tycker den här är...
Ja, men den var ju väldigt tydlig.
Den är väldigt, väldigt tydlig.
Jag tycker det är lite skönt ibland.
Ja, men absolut, bra. Verkligen.
Ja.
Men är du liksom en... köper du väldigt mycket brännvin själv också? Att du går och handlar och köper när du utomlands och specialbeställer och grejer? Eller liksom,
nej.
Nej. Du tycker det är gott, men du är ingen brännvinsnörd på det.
Nej, jag är ju inte nörd någonting. Det är liksom min... Jag förbehåller mig rätten att gilla allt. Samtidigt. Och ha starka antipatier för vissa grejer som tycker är äckliga.
Ja.
Och det kan man få. Det är mycket roligare, tycker jag, att vara lite bred än att bestämma det här är min lilla grej.
Absolut. För det måste vara väldigt fint, tycker jag, när du stod och lagade mat här förut och sa att du inte använder köksfläkt för att det är så ett hån mot maten. Var det så? Det var väldigt fint, tycker jag.
Ska jag använda också?
Ja, men ska man bli av med den goda lukten? Det verkar inte klokt.
Nej, jag har det med. Det var fint.
Det här var en klockren kombination.
Det var klockers.
Så om man så, om man vill lära sig akvavit, så tycker jag att detta är den man ska börja
med. Där är grunden.
Verkligen förstår vad de gör med rätten.
Ja.
Väldigt tydligt.
Vad kul det är. Att det inte bara är ett tillbehör, utan det faktiskt är en krydda som kan förhöja maten och även om maten kan förhöja. Precis, det är en matdryck, en bordsdryck.
Det är en bordsdryck och det är en festdryck och det är en liksom en liten sällskapsdryck. Det var ju liksom det fina kryddade brännvinet som man tog fram i skåpet och slog upp en tvåa när det kom besök. En tvåa, det motsvarar ju alkoholhalten i en lättöl ungefär, va? Så att det är ju inte för att bli full, utan det är för att liksom bjuda på det finaste man har.
Jag kommer inte ihåg, var det något avsnitt i historieätarna där också ni berättade om det här, vad kan det för bordet?
Brännvinsbordet.
Att det handlade också med resan, att det kanske var någon som då hade varit på gång på en häst i tre dygn och så kom fram, och så får man få liksom lite mat och lite dryck liksom för att värma upp sig och komma i form.
Ja, alltså att ha middag på 1700-talet och säga välkommen att komma på middag hem till oss, det är ju, ingen har ju en klocka.
Nej.
Till att börja med. Så att när börjar middagen? Det går liksom inte att sätta ett klockslag.
Nej.
Till att börja med. Och sen, som du säger, är vägarna jättedåliga. Någon kommer med släde, någon kommer liksom i vagn, och man, det är svårt att beräkna när alla ska komma. Så man behöver liksom en liten snacksbuffé. Och jag tror att det finns en siffra på att genomsnittstiden som man ägnade sig åt att äta och dricka brännvinsbord var ungefär 6 timmar. Det låter ju för oss väldigt länge.
Och härligt.
Och ganska härligt. För det var också, man spelade lite kort och satt och pratade lite. Sen åt man liksom varmrätten, det tog i snitt 2 timmar. Så att det är liksom en annan, ni märker ditt annat tempo. Det tänker jag är... Det är en stor skillnad mellan historiens människor och vi. Vi har ett annat tempo i kroppen. Jag tror inte det var problematiskt att sitta och spela kort i 6 timmar.
Nej, det tror inte jag heller.
Man fick lite, eller hur? Silven.
Ja,
det lite mer socialt kanske.
Ja.
Väldigt socialt.
En kompis som brukar köra med det där, nu även om man då bara åker kanske bil i en timme, men till hans anställda, att man får... Man brukar så steka fläsk över öppen eld utomhus, och så får man liksom lite brännvin till det. Det är jävligt trevligt. Det är alltid en bra start. Då vet man också att det blir en signal. Så, nu lägger sig lugnet på något sätt. Nu börjar en trevlig helg. Det är så jävla fint.
Ja, det är lustigt med mat. Alltså, vad det håller på med. Vad det gör med. Det är fint. Rullar vi?
Det gör vi kör.
Vad bra. Nej, men då har vi på tallriken det är bara ett litet kumminknäcke med anklever och en liten päron-gelé-marmelad.
I all enkelhet.
I all enkelhet. Och i glaset har vi en danska akvavit i Aalborg, taffelakvavit med massa kummin och citrus också. Så att den är liksom både frisk och väldigt potent.
Men så sästig också tycker jag. Man får det lilla bitter, den är både citrusfräsch men också lite citrusbitter på det här härligaste av sätt.
Ja, men den här biter på ganska bra.
Den känns ju mest kaxig av dem vi har provat.
Absolut. De andra var mjukare och den här är lite tuffare.
Mm.
Mm. Jag tänker när man har druckit akvavit tidigare väldigt kallt, det måste också maskera smak och doft, och alkoholen måste väl framhävas.
Ja, det är ju alkoholen som bryter igenom kylan. Mm. Det andra tonas ju ner väldigt mycket.
Mm.
Nu känner man ju betydligt mer nyanser.
Nu känner man nyanserna. Och det är det som är kul.
Mm.
För att det är nu man börjar fatta när man sitter med en ljum och rullar den i ett glas sådär, att det här är ju någonting.
Mm.
Precis.
Den här drycken är ju någonting. Det har ju, det är liksom, alltså att grejer smakar så här.
Mm. Men också, det här är ju tredje som vi dricker idag. Jag tycker också att det är så jäkla stor skillnad på dem. Alltså det är ju verkligen en hel värld. Mm. Man kliver in i den här brännvins... Mm. Grejen. Det är superspännande.
Det är superspännande. Det finns en gammal missuppfattning att vi i Sverige har kryddat brännvinet för att maskera finkeln.
Mm.
Men det är det ingen liksom, seriös måltidsforskare som tror på överhuvudtaget. Utan finkel är ju också en smak. Om man tänker på 1700-talet när brännvinet fortfarande är den här ypperliga lyxprodukten som egentligen nästan ingen har råd med.
Nej.
För att det är så fint. Då används ju brännvin som en parfym när man går på fest. Så sätter man några droppar bakom öronen för att lukta finkel till festen. Alltså, man vill lukta lyx.
Okej.
Okay. Ja, så, och jag menar, det vet ju alla som gillar grappa att finkel är en smak.
Mm-hmm. Absolut. Just, ja. Verkligen.
Och som man kan gilla också.
Jag provar den här härliga...
Nu går vi på den. Så ser vi om det blir bra. Ja.
Oh, funkar ju jättebra.
Ja, funkar jättebra.
Hur bra som helst. Du sa att det här var ett oprövat kort, men hur hade du tänkt i huvudet? Så här? Hur gick tankegången?
Mm, jag tänkte kummin i glaset och lite kummin i brödet.
Mm.
De hittar ju varandra verkligen.
Man hittar varandra jättebra. Och sen så att man skulle få det feta och lena med, i levern som skulle brytas lite av alkoholen. Mm. Och sen med en liten sötma på.
Bara.
Levern... Den verkligen exploderar ju.
Ja, så men det är jättebra. Super,
ja, jättebra. Och så väldigt rund och fet och riktigt gott.
Ja, den var riktigt fint.
Hur stark är den här?
45.
Den 45.
Ja.
Man känner att den är lite...
Mm. Mm.
Den biter till. Den biter lite mer än dillen.
Mm. Kanske kunde servera den lite svalare.
Okej.
Okay. En rumstampad.
Kylskåp eller...
Lite kylskåp.
Källarsval.
Mm, lite källarsval.
Mm.
Det hade nog varit friskt och gott också till. Mm. För ibland är ju den kontrasten med... Vill man ha lite kontrast i temperaturerna mellan maten och drycken också, tycker jag.
Ja.
Och när det gäller kall mat så vill man egentligen att drycken ska vara svalare än maten.
Ja,
tycker jag.
Mm.
Mm.
Och nu är det också väldigt varmt.
Nu, det är en väldigt varm sommar.
Exakt.
Kul.
Mm. Ja, det är underbart.
Det är ju jätteskönt.
Mm.
Ja, men gud, det här var ju svingott.
Väldigt kul kombo.
Oh.
Ja, det var bra. Mm. Den får du fortsätta med.
Mm.
Mm.
Den ska jag sno och servera till mig själv i sommar.
Ja, det är det. Mm.
Vad är detta? Jag har alltså en Lundasnaps.
Den
också
här
snäll
är
röd.
Favorit.
Ja, det är klart. Shit. Från Skåne,
det är från Skåne, det är bra. Även den är... Jättegod. Och jag tänker så här, hej då limoncello. Hallå Lundasnaps.
Ja, men svin.
Den är väldigt aromatisk och blommig och örtig. Och...
Det är den
fläder, humle och en smula havtorkar.
Det finns ingen, alltså, ingen spritstickighet överhuvudtaget.
Nej.
Den här är lite mildare också, 35%.
35, ja. Och det är en trevlig alkoholhalt faktiskt på akvavit. Och det görs, det kommer fler och fler. Uppe gör någon som heter Petronella som med äpple och...
Som är bara på 25, tror jag. Och så finns det någon annan som heter något, någon eko och bla 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 som också är på 25. Så funkar jättebra.
Mm.
Är den här lite sötare?
Ja, den har en liten sötma.
Mm. Det är trevligt.
Ja, det är inte fel. För jag tycker att den här, den känns ju som Ja, men är den inte som du kunde fått den utomlands? Du sitter i någon citronlund.
Ja, men verkligen.
Sippa på den här. Den känns liksom väldigt kontinental i smaksättningen. Men det är ingen konstig smaksättning för att vara en svensk snaps. Nej. Utan de här smakerna har funnits hela tiden.
Den känns ju lite ovanlig ändå.
Den känns ovanlig.
Inte, det är inte det man förväntar sig.
Nej, den är feminin. Och ganska underbar.
Och kombinationen här?
Ja, jag tog en bit ost. Mm. Det är en vrångelbäck. Man får äta den med handen.
Perfekt.
En vrångelbäck. Det
är så mycket man orkar och vill.
Som är fint rumstempererad också. Det gillar vi.
Ja, det gillar vi. Det smälter lite. Och ost med en sån här... Nu ser vi vad det ger oss. Det är gott.
Jättegott.
Det blir väldigt mycket ost.
Väldigt mycket ost.
Det blir väldigt, väldigt mycket ost. Det blir en riktig jävla ost-ost-upplevelse.
Men också jag tycker att snapsen här blev ju lite... Fick en lite extra krydda av osten.
Ja, det var verkligen. Här, ja. Den bytte nästan smak.
Ja.
Vad bytte den smak dålig. Till? Nej, inte på något dåligt sätt.
Det är uppskattat att det var en liten sötma. Just med den här lagrade och salta från osten.
Ja, det är ju konstigt. Alltså,
det blir som det blir två helt nya produkter framförallt.
Ja, ja.
Kom fram mer citruskrydda och själv nästan lite så här halmighet. Så halm, på något sätt.
Ja, är det det som är?
Alltså, lite träigt, lite halm. Alltså något så här lite torra sädeslagers grejer.
Ja, är den här... Ingen av de här är lagade på fat.
Nej.
Utan de får en lite gulare ton av kryddningen. Och är det alltid torkade kryddor eller är det alltid färska kryddor?
Det kan nog vara både och. Men ofta är det de torra. Sen när det gäller kryddningar som fläder och så har jag svårt att tänka på att det är torkad. Men det kan vara en torkad produkt där också. Men den ska ju med i sista destilleringen.
Just det, det är tidsmässigt när man tar ner kryddorna för att det ska laka.
Det ska ligga och laka och sen destillera med som botanicals i London Dry Gin.
Alltså Lotta, det här har varit superroligt verkligen. En ögonöppnare för båda oss.
Ja, väldigt inspirerande.
Jag hoppas att det är det för er som lyssnar också. Det här kan vara en liten inspiration för sommaren. Askul tycker jag.
Och att man kan gå bananas på midsommar och bara köpa massa roliga brännvinsorter som man inte provat tidigare och leka lite med temperatur, lite mer rumstemperatur, lite mer kyl, lite bättre glas och använda det som en extra krydda i maträtten.
Ja, för då blir det någonting. Och jag tänker när vi har någonting i det här landet som är så här bra.
Ja,
det är klart vi ska dricka.
Ja, man ska vara också lite, alltså, lite stolt.
Och lite stolt.
Vi är ganska dåliga på att vara stolta.
Ja.
Så här, det är som en himla fin produkt och har funnits så pass länge.
Och när man sitter och smuttar på det här sättet så kan man ju smutta rätt mycket. Eller så ganska länge eftersom det är så små mängder. Så man blir inte packad i första taget på det här.
Klassiskt stoppa tungan.
Ja, men det är ju underbart.
Men vi pratade lite tidigare också om man vill ha en dryck bredvid snapsen för att bryta av. Och då rekommenderar du liksom ganska ljus pilsner eller lager.
Pilsner, lager, ja. Absolut.
Så det kan ju också vara skönt när man vill liksom bryta av med någonting.
Ja, du vill också dricka det lite otörstig. Och det passar ju en öl jättefint. Kan man ta om för en sån där mellanöls.
Exakt. Mm. Gå till någon av alla dessa härliga folkölsbarer eller det finns mycket folköl på ICA och sånt också. Det finns jävla mycket bra folköl som är perfekt till sånt.
Folköl tycker jag är underskattat faktiskt. Så gott.
Jättehärligt. Kan man också dricka lite mer av. Man slipper, det är ju skönt. Kan man ju ibland känna med vin. Alltså, det enda jobbiga med vin är att det är alkohol i. Jag menar, man vill ju dricka så mycket och det går inte.
Nej, det går inte.
Men innan vi avrundar också, vad händer för dig framöver? Vad har du för projekt annars?
Jag håller på tillsammans med Erik och skriver manus till en ny serie som ska sändas i SVT i början av 2019. Spännande.
Är det också i stil med det ni har gjort förut? Eller är det här något helt
annat? Det finns alltid likheter, men det här är nytt ändå. Det handlar om Sveriges resa från folkhem till världens mest individualiserade kultur.
Vad kul.
Jätteroligt. Så att vi skriver manus och är med i serien.
Vad roligt.
Tillsammans med Kakan Hermansson och Olof Rätling.
Vad kul.
Det är faktiskt jätteroligt. Och sen skriver jag en bok som jag börjar plåta med Pelle Bergström. Det är första gången som jag gör en illustrerad kokbok sen Om jag var din hemmafru. Och det var ganska länge sedan den kom.
Ja, just det.
Så nu är jag full fart med det.
Kul. Lycka till.
Tack.
Ja, verkligen. Lycka till. Och stort tack för att vi fick komma hem till dig och uppleva den här underbara måndagslunchen.
Det var verkligen roligt. Och tack för att jag fick prata så länge och mycket på inandning där i början faktiskt.
Det är spännande ämne. Jätteroligt. Superkul har det varit.
Tack snälla. Skål.
Skål.
Hey Dallas, tired of battling the mighty pollen? We've got your back. Aspire Allergy and Sinus offers lasting allergy relief so you can chuck those temporary fixes and savor that sweet, sweet taste of victory over pollen. With same-day results and tailor-made treatment plans, we've turned the tables on allergies. Aspire patients enjoy relief that lasts for years. Schedule your appointment today at aspireallergy.com. Turn your daily sneeze-a-thon into a breeze with Aspire Allergy and Sinus. Go to aspireallergy.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.